Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Välkommen hit.
Tackar, tackar.
Du är skribent, författare och jobbar på en tidning.
Mm, kan man säga.
Och en återkommande gäst i Arkivsamtal och något av en lyssnarfavorit.
Mm, det är härligt.
Mm. Idag så ska vi prata om skam.
Stämmer.
Känslan, inte tv-serien, skrev du
ja.
I ditt meddelande.
Precis.
Har du sett tv-serien?
Ja, det har jag. Fast det var ju när den kom då, så den har ju inte superfärskt i minnet.
Men jag sa den också och tyckte den var bra.
Mm.
Den handlar inte så jättemycket om skam.
Nej, nej, jag undrar varför den heter det. Men det är kanske... Det känns ju ändå lite sådär on brand att det handlar om tonåringar och heter skam. Man känner väl mycket skam när man är i den åldern.
Jo, det gjorde man nog mer. Även om... ja, vi ska ju komma in på det.
Ja.
Hur mycket skam känner vi egentligen nu för tiden? Och, inför vad och varför och sådär. Jag känner lite för en tidig väl i drycken.
Det låter superrimligt.
Mm. Då kastar vi oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen: Coca-Cola Energy Zero, pulverkaffe, chanukamust. Det finns även julmust. Det finns båda sorterna.
Och hur smakar chanukamust?
Ungefär som julmust.
Ah, okej. Okay. Ja, det var lite översikt. Tänkte att den skulle ha en orientalisk touch.
Ja.
Den skulle vara exotisk.
Ja, jag tror nog att de har köpt den här licensen till julmust som alla julmustmärken köper. Och sen så är det lite, man kan sockra dem lite olika eller man kan låta dem lagras lite olika länge. Mm. Därav de olika smakerna. Vi har Bacardi rom, det finns gin tonic, Sprite Zero, Fanta Zero, man kan få en vodka tranbärsjuice, mer passionsfrukt utan socker, svarta skäggets hostmedicin och Recipekt hostmedicin, Snapple, Budweiser 3,5, Hawaii Gay Club, Bullet Bourbon, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Ja, men jag idag tror jag slår till på en sån där Hawaii Gay Club. Jag är osäker på om jag har druckit det. Men jag vet att du tog det någon annan gång när jag var här. Det såg gott ut.
Ja, då tar jag också en Hawaii Gay Club. Så långt lagret räcker.
Mm.
Jag sa att citronjuicen i kylen var, det var inte jättemycket, men det kanske räcker till 2 fulla Hawaii Gay Club. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj i drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och kanske ser det här första gången Adam Sarnell dricker en Hawaii Gay Club.
Jag tror det.
Ja. Kanske kommer lyssnarna protestera som har varit med. Du har varit med i säkert 5 år eller mer i den här podden. Men
då får ja,
det ska bli spännande att se vad du tycker.
Ja, nej men det var ju väldigt god.
Mm.
Det är kanske inte riktigt min...
Du gillar inte så söta...
Alltså det är inte den typen av drink som jag brukar beställa. Men nej. Den ändå var rätt god faktiskt.
Ja,
vad brukar det är mer du... som en efterrätt.
Ja, det är lite mer som en efterrätt. Mm. Vad brukar du beställa för drink?
Alltså jag är ingen jättestor så här cocktailperson egentligen. Men... jag gillar mycket vin och öl. Men alltså jag gillar typ...
Sex on the beach.
Nej, men typ... vad heter det?
Orgasm.
Nu tappar jag nästan ordet här. Bara för, som du brukar göra så här med oliven. Vad säger man?
En
draja.
En draja, dry martini. Ja, det ja. Känns ju lite mer on brand.
Ja.
Som man säger.
Tycker du? Ja, men jag gillar ju även till exempel vad heter den nu? Du säger jag är ingen
old
stor...
Old fashioned. Nu tänker jag mer till... som skulle vara typiskt det.
Nu träffar jag namnet på den också. Den heter ju någonting 75. Alltså det är en sån klassisk drink som man gör med gin och citronjuice och champagne.
Mm, jag kan ingen drink som heter något med 75.
Ja. Nej, nu har jag helt släppt vad den heter.
Mm.
Ja, skitsamma, den är god.
Ja, sen vi kan skaka fram en sån till nästa gång.
Mm.
Mm. Hur kom det sig att du ville prata om ämnet skam?
Alltså egentligen så var det nog mest att... att jag tänkte skulle inbjuda till att berätta om genanta ögonblick. Skulle säkert bli underhållande.
Ja, okej.
Okay, ungefär
ja.
Så.
Ah, du har du några sådana på dagen?
Alltså inte var ingen särskild som jag hade åtanke. Ah, så. Okay, jag bara tänkte nog mer på så, vilka teman inbjuder till. Liksom, sådär. Men sen tror jag väl att sen tycker jag väl att det är intressant. Jag tror att jag själv har ganska nära till skam. Och kanske har, och så tänker jag att du upplever som en... mer skamlös person. Mm. Så tänkte jag att det kunde vara intressant där. För
jo, det är ju så att jag vet, faktiskt nu senast jag var nära att fira min mammas 70-årsdag i Brösarp för någon dag sedan. Och då snackade jag med min syrra och vi kom in på någonting, ett ämne som liksom gällde min fåfänga. Och jag tyckte det var lite pinsamt att prata om. Och hon sa då så att jag trodde inte du tyckte saker var pinsamma.
Nej.
Och jag sa, nej, det skulle man lätt kunna tro. Ja. Men jag har nära till skammen. Men jag tror att jag har jobbat väldigt hårt på min image.
Mm.
Så alltså jag har ju, och jag vill kanske framstå som en skamlös person.
Ja.
Men det är verkligen inte sant. Jag har ju liksom... ja, men det mest uttjatade för mig kanske är det här att jag har framställt mig själv som en slacker.
Just det.
Men verkligen inte är det, utan jobbar ganska hårt.
Just det.
Men det, jag tror det är ganska mycket samma sak med skamlösheten.
Mm.
Att jag har jobbat hårt på att ge ett skamlöst intryck. Men det är det. Skäms mer eller mindre hela tiden.
Det är bra. Ja, okej. Okay. Men är det, tror du att det är andra saker som väcker skam hos dig då? Eller? För jag tänker ju på en del saker som du gör. Så tänker jag så att där skulle jag kanske inte kunna göra för att jag skulle känna skam. Typ.
Alltså du tänker på vissa låtar med ja, men typ, skabrösa teman?
Ja, men till exempel att även om jag tänker mig att du kanske är bättre på så här... om det sitter massa folk på internet och säger så att du och Anton får folk att tycka att det är okej att våldta bebisar.
Mm.
Att du kanske har lättare bara, ja men de är ju dumma i huvudet. Medan jag kanske skulle tycka att det
du
var...
Du skulle skämmas lite.
Jag skulle tycka att det var ju mycket jobbigare att föreställa sig, vem är in och läser där? Och tänk om min morsas kompisar ser det. Eller vad som är det, att det skulle liksom...
Jo, jag tror när det är en så pass... medvetet val att göra det här och liksom försöka få så många som möjligt att lyssna på den här låten liksom.
Ja.
Då är man ganska bredd på det. Skam är ju ofta mer när man det är mer byxorna nere känslan, något som sker av misstag bortom ens kontroll. Ifall du själv medvetet så här, nu ska jag gå ut på stan med byxorna nere.
Ja.
Vilket det tror jag berättat om för killen i Järup som hade som gimmick att ha öppen gylf. Och när folk sa du har glömt att stänga gylfen. Ja, jag vet. Liksom han, det var ungefär som att ha häng på brallorna eller en lustig hatt för honom. En pièce de conversation. Men om man då medvetet går med byxorna nere, om vi nu ska ta den här metaforen för skam liksom.
Mm.
Då är det ju inte pinsamt, men om man råkar tappa byxorna, då är det ju pinsamt. Så är det ju med den här låten, att vi ganska medvetet gjorde en sån provokativ låt.
Ja.
Och då tyckte jag inte det var så pinsamt när vi blev påkomna med det.
Nej. Ja, men det är i och för sig, det kan jag ju förstå, och det är väl sant att det är väl sällan som man... Det är väl en fråga om kontroll, liksom.
Ja, jo, det är det absolut.
Ja.
Men vad har du förhållande till skam? Vad känner du mest skam för?
Ja, alltså det beror på vad man menar. Men jag tror att det finns väl olika grejer. När jag var barn till exempel.
Det finns alla möjliga grejer.
Det finns alla möjliga grejer. Men som barn till exempel, eller egentligen fortfarande, så till exempel känner jag mycket skam över att jag är klantig.
Mm-hmm. Fumlig.
Alltså, fumlig, precis. Mm. Det är liksom...
Om du råkar välta ut någonting.
Ja, precis. Jag har alltid varit så väldigt fumlig och klantig och aldrig liksom...
Jag har inte upplevt dig som fumlig eller klantig. Jag har nog aldrig sett dig tappa någonting, välta ut någonting.
Det är ju, låter ju skönt.
Aldrig ens sett dig spilla.
Det var bra. Nej, men jag, det är i alla fall något som alltid har funnits där. Och som jag alltid, det är liksom så här sida hos mig själv som jag alltid tyckte var jobbig när jag växte upp och så.
Ja.
Så det är verkligen någon sån urscen jag kan tänka typ så här. Eller inte typ, utan exakt så kan jag minnas hur jag till exempel ett år på julafton... Liksom det, vi ska precis sätta oss ner hela familjen, det är hemma hos min pappa och bordet uppdukat med en fin duk och allting, du vet, i ordning, och så ska vi precis börja äta julmat, och då spiller jag så här ett glas julmust över hela bordet och hela duken och så liksom. Och min pappa får något sånt utbrott typ, så, alltså, eller inte, men han blev så, åh, kan du inte eller någonting liksom. Och jag då som redan känner någon slags självhat här över att ha gjort det här liksom, blev ju jättearg och stormar ut typ så.
Ja.
Så det är mycket sådana grejer, jag tror jag stormade ut ofta som barn, det var en grej jag gjorde.
Jaha, det var... Ja, jo, det, jag kan relatera till känslan. Min pappa brukar säga din kladd när man liksom gjorde något sånt där, om man spillde eller rakade någonting. Det är ju säkert en spontan reaktion liksom. Men det är ju inte så konstruktiv kritik.
Nej, alltså fortfarande är det så nu om att min tjej blir irriterad för att jag gör något sånt där, så är det liksom inget som får mig på så dåligt humör.
Men.
För att det är väl just det att man... Menar, kombinationen av att själv känna sig dålig över något och så förstärker någon annan det liksom. Men då handlar det väl om att det är någon sida av sig själv som man inte tycker om eller liksom inte riktigt kan acceptera.
Mycket sånt är det. Men också, jag tror att jag alltid har haft en ganska... Att jag har varit lite överkänslig för skuld och skam.
Mm-hmm.
Jag kommer ihåg David Liljemark någon gång skrev det när han skulle liksom... jag vet inte varför han... av någon anledning analyserade mina serier och tog något överblick på dem, så sa han att eller det kan vara att han bara citerade någonting jag hade sagt, att han har ett komplicerat förhållande till skam eller något sånt. Men jag kommer ihåg när jag var liten att, att det var någonting jag hade gjort. Jag vet inte, det kan ha varit något sånt som att ta en kaka trots att jag inte fick ta en kaka ur skafferiet. En klassisk, det kan ha varit något sånt. Och min mamma sa, när jag blev påkommen, sa hon, fy dig Simon, fy dig.
Mm.
Och då kom jag att jag blev så himla, himla ledsen att jag fick liksom sånt verkligen en gråtattack liksom och var helt otröstlig. För jag kände det här skuldbeläggandet här, fy dig.
Ja.
Så att jag grät så länge så att min mamma till slut sa att hon skulle aldrig mer säga fy dig. Och det här snappade min storebrorsa upp, så när han var arg på mig så sa han fy dig. Men då det kändes inte riktigt lika jävla, alltså det kändes inte från honom, så kändes det inte lika hårt. Men det var ändå så här, jag skvallrade ändå till mamma, så mamma, Dan sa fy dig. Men jag kan fortfarande känna känslan av det här fy dig, att det, att det tog väldigt väldigt hårt. Och jag är fortfarande väldigt, väldigt känslig för att göra folk besvikna. Alltså speciellt min flickvän sådär. Liksom, det kan vara någonting litet som att såhär, hon säger så här: jag ska gå ner och köpa frukost, så, liksom, så ska jag köpa en avokado. Och så när man liksom känner på den att antingen är den liksom rutten eller för hård. Det är svårt att träffa exakt rätt. Men jag känner det här liksom nästan överdriven rädsla för jag är besviken att jag kan stå där bara för svettningar liksom. Och då är det inte så att hon blir jättearg eller så här, men och det hon kan bara säga så här, när går inte att äta liksom, du är för hård eller liksom.
Nej, men jag, det kan jag, det känner jag jättemycket, det har jag väldigt sagt. Jag tycker det är oerhört jobbigt att säga nej eller liksom, eller att liksom göra folk så där. Ja, men just besvikna eller när de har någon typ av... jag vet, tänk, minns när jag typ... när jag dejtade så här, att det var någon tjej jag hade träffat några gånger. Det var inte så att vi liksom... det var jätteallvarligt och så. Mm. Och sen så började det väl rinna ut i sanden lite och sådär.
Mm.
Så sa vi så här, ska vi ses och ta en promenad typ eller något? Mm. Och då är det helt uppenbart att det var för att typ göra slut. Eller så att man ska säga att vi inte ska ses mer.
Att hon skrev det eller du
skrev det? Nej, men jag skrev nog det.
Alltså, ja, du skrev, ska vi ses och ta en promenad?
Ja,
och
ja,
du
precis.
Tänkte göra slut.
Ja, eller göra slut.
Eller
men, så,
man säger,
men så minns jag att vi satt där, att jag tyckte det var så jobbigt att säga det här. Ja, men jag vet inte om vi ska träffas mer. Fast det var helt uppenbart att det var det som skulle hända liksom.
Mm.
Så vi bara satt och pratade om annat. Det är en timme kanske innan hon sa till slut, alltså... vi kanske inte ska ses mer. Och då var jag såhär, nej. Vet, såhär,
lite för snabbt.
Ja, men vet, såhär, det är någonting i det där just att så...
Jo, men det absolut har jag ju känt det också. Det var liksom till och med den första gången jag kände så. Alltså så, då var det en tjej som jag hade varit liksom intresserad av liksom, nästan lite så avståndskärlig. Ja. Och sen så hade vi så hånglat någon gång i stadsparken. Och sen kände jag att det här, det är nog ingenting jag vill ta vidare.
Mm.
Jag vill nog inte bli ihop med henne, men vi hade liksom bytt telefonnummer och kanske ringt varandra någon gång. Jag kommer inte ihåg, men då kommer jag ihåg att jag tänkte, vad ska jag tog upp det med min kompis sen, vad ska jag säga?
Ja.
Så han, men bara säg som det är att du inte känner. Nej, det kan jag inte göra. Jag kan inte det. Jag klarar inte av det. Och då sa han det. Ja, men gifte med henne då. och det är det minnet som senare har gjort en låt som heter Jag gifte mig med henne för det verkade jobbigt att göra slut.
Mm.
Och det handlar om det för att... och det har jag hört liksom folk kan relatera till också. Men... för det hatar jag verkligen. Alltså jag hatar kanske ännu mer att bli dumpad. Men de är ju där uppe i topp två jobbigaste sakerna man kan vara med. Men jag har kanske gjort slut hälften av gånger jag varit i ett förhållande. Om man lite generöst räknat.
Mm.
Men det har ju varit väldigt jobbigt. En gång fick jag så titta på ett så Seinfeld-klipp där George snackar om hur jobbigt det är att göra slut för att peppa mig själv. Där han jämförde med att fly från fängelset. Att det känns så här... och, ja, det är en väldigt rolig, ett roligt klipp. Det kan jag rekommendera att kolla på YouTube.
Just det. Men då är vi kanske ändå mer på skuld än på skam, väl?
Ja, men de ligger väl rätt nära varandra.
Absolut.
Skuld och skam går hand i hand. Det är som vin och sprit.
Ja, jo, precis.
Och vad finns det mer? Sex och samlevnad. Spel och dobbel. Skuld och skam.
Men skuld är ju lite finare. Liksom.
Är det finare?
Bättre.
Skuldkänslor är finare än skamkänslor.
Ja, ja.
Ja,
det är ju mer konstruktivt.
Alltså, är det, ja.
Ja, men skuld har man ju för att liksom, ofta för att man har gjort något särskilt liksom.
Ja.
Och man kan ju också i bästa fall, så om man har skuldkänsla, kanske man så här, säger förlåt eller gör annorlunda nästa gång och så.
Ja.
Skam känns lite mer självupptaget. Det är mer bara så här, usch, jag är sämst typ, eller jag, eller jo, man bara liksom,
det som känns... Jag skäms väldigt mycket för min fåfänga. Och det är ju också, det är bara egentligen som du poängterar nu, att det är ju en förlängning av förfängan, att man är väldigt självupptagen. Att man tänker att folk bryr sig så mycket om hur jag, att jag är förfäng, så att jag tror skam inför det. Men jag har, alltså, jag har väl så här, vi pratade om det lite innan podden kom igång, att... Nej, men den här vintersegheten man känner liksom nu och i de här tiderna, att det är så här, jag påverkas av årstiderna, kanske har någon släng av det som kallas SAD, seasonal anxiety disorder, eller är det bara att alla blir lite, men jag kommer ihåg att tidigare i livet, alltså låt oss säga 10 år sedan eller något sånt, så var det värre. Då kunde jag inte åka utomlands när, och få liksom den typen av ljusterapi på vintrarna. Och då kom jag ihåg att jag fick skamsköljningar. Jag tror det var mest liksom på vinterhalvåret, eftersom jag liksom mådde som sämst psykiskt då. Men sådana här att man bara kommer att tänka på någonting man sagt eller gjort.
Mm.
På den tiden var det ofta att jag tänkte så att jag liksom kom ihåg någonting jag hade skrytit över på ett väldigt osmickrande sätt. Alltså så här, alltså att jag har liksom, och så bara kom jag tänka på det, och så liksom för en sån sköljer skammen över mig, och så liksom blundar jag hårt och bara så och så blir det som en tick då liksom. Att du vet, man sa för det kunde komma lite då och då.
Ja, ja.
Till slut blev det nästan som en sån, ett så fysiskt tick, att det ryckte till i kroppen. Oj. Liksom. Och när det var som värst, så var det verkligen så att jag visualiserade att jag sköt mig själv i huvudet.
Oj.
Jag bara så, liksom den.
Oj.
Så stark. Du verkar chockad
av hur
mycket skam jag kände. Och det kunde vara liksom, det kunde vara för ganska små saker. Har du läst Too Fast for Love av Jonas Inde, illustrerad av Martin Kellerman?
Nej.
Där berättar han om ungefär samma tick. Alltså Jonas Inde fick väl värre psykiska problem än de här skamföljningarna senare. Men när den boken skrevs så var det nog bara liksom en försmak av vad som skulle komma senare. Men då berättar han exakt om de här skamsköljningarna. Och jag tror Kellerman skildrar det också i någon Rocky-strip. Att han liksom säger så här, han skriker fucker. Liksom han, och jag menar att det är riktat mot honom själv då. Liksom. Jag har ju bara läst det i serieform och läst det i hans roman. Att han sa fucker! Liksom, att det blir som en sån tick. Eller en Tourette-grej liksom.
Så jag satt lite hals.
Mm.
Jag får klippa bort det. Ja, okej. Jag vet inte om jag kan relatera helt till...
Nej, jag kanske... Ibland, det är ju ofta så när man berättar om såna här lite privata eller personliga grejer, att det är ofta många som kan relatera till det, men långt ifrån alla.
Nej, men ja. Ja, men är det ofta så typ så här klassiskt bakiskam du känner då? Ofta när du har varit full?
Jo, men det kunde typ även vara i nyktra sammanhang. Alltså bakisångest är ju rätt mycket så att det förstärker ju den typen av känslor.
Ja.
Men jag kunde även göra det. Jag kunde även känna så ibland när jag inte hade druckit. Och det blev lite värre och värre. Sen vet jag inte att... Ja, jag drack väl säkert lika, minst lika mycket som jag gör nu, så att det var rätt många dagar där man är mer eller mindre bakfull.
Men... ja. Men är det då just, tror du, om jag tänker jag har den här klumpigheten som jag har så svårt att acceptera hos mig själv, är det just att du har svårt att acceptera det, att du har någon typ skrytsamt drag, då tycker du själv?
Ja, men det är även fåfänga, och det kunde även vara kanske när jag har sagt något så här sårande till någon. Det är mycket, det var ju mycket saker, det var ju liksom inte en specifik sak som jag skäms för. Och det, ja, och jag är ganska så här liksom jag är ju rätt så här naken blyg också på något sätt. Jag tycker inte om att visa mig naken eller sånt. Jag tror jag är rätt skamfylld överlag. Men är det bara det du känner skam för?
Nej, men alltså jag tänkte just på det, för jag försökte tänka efter här, brukar jag känna så? Och då en sak som händer ibland kan ju vara att jag tror att jag tycker att jag själv är lite självupptagen. Så därför kan jag känna ibland att jag har pratat väldigt mycket själv och om mig själv. Alltså inte så mycket kanske, varför sa jag det där och så, eller vad fan var jag, var konstig igår eller betedde mig. Så känner jag inte så jätteofta. Men ibland kan jag känna just här att jag bara just här tog över och babblade om mig själv. Typ så. För det är väl då kanske också ett sånt drag som är svårt för oss andra människor. Om någon bara pratar om sig själv hela tiden, så tycker jag det är så otroligt osympatiskt. Så när jag känner att jag gjort det själv, då känner jag mycket skam.
Jo, men det kan ju vara på, låt oss titta på de positiva sidorna av skam då.
Ja.
För att jag upplever inte dig som speciellt självupptagen. Eller inte mer än, eller liksom, inte mer än någon annan i den här branschen. Eller liksom i kultur- och nöjesbranschen. Utan snarare... det känns som att du har kontroll på det. Och det är ju kanske på grund av då att man känner ett visst motstånd inför det.
Ja.
För att om någon är helt skamlös med att prata om sig själv och skryta, då blir ju folk rätt odrägliga.
Ja, gud ja.
Men jag tror jag har tagit upp det med... nu vet jag inte om de kompisarna har försökt vara snälla, men som har sagt så här, nej, men jag tycker inte du är så skrytsam. Liksom. Det är inte så farligt eller så här. Men i och för sig känner ni kompisar som har sagt att jag är skrytsam också.
Nej, men annars det som jag har annars, som jag tror är genomgående temat nu som vuxen, är faktiskt att jag inte känner skam för saker som jag själv har gjort, utan mer för andra personers när andra personer säger eller skriver något om mig offentligt som jag inte gillar. Alltså, det kan ju vara, ja, men liksom, du vet, om man får en dålig recension för en bok eller något sånt. Eller bara någon som skriver något på Twitter som jättemånga... alltså, det är någonting...
Jo, det har jag känt också av. Alltså, att det är ju en annan... alltså så här, ja, men om någon skriver någon, ja, men nu är det väl mer så här negativa kommentarer på offentliga plattformar på internet.
Ja, precis.
Men jag kommer ihåg när jag fick en negativ recension, eller ganska dålig recension på boken Lura mig som jag släppt i Svenska Dagbladet. Tidningen du jobbar
på. Ja, då. Vem var det som skrev den?
Det minns jag inte. Men då kommer jag ihåg också att det bara... att när jag läste den så då kände jag liksom, ja, men ilska och liksom det här, hoppas att ingen ser det här.
Ja, men precis.
Jag hoppas verkligen, och jag tänkte så här, då, det här var ju liksom jättemånga år sedan, kan det varit, jag vet inte hur många år sedan det var, alltså den kom nog 2004 eller 2005 eller sånt, så det är länge sedan,
15-16 år sedan.
Och redan då så tänkte jag, men det är inte så många som läser Svenska Dagbladet, alltså speciellt inte i mina kretsar.
Nej, det var det inte.
Men så kom jag till typ någon spelning vi skulle ha då, typ ljudteknikern eller DJ:n och sånt, så här, ja, fan, jag håller inte alls med den där recensenten som skrev. Och då kände jag verkligen sköldes av extremt stort obehag. Att det var någon som, att det var någon som inte bara liksom kränkningen i sig som recensionen var, utan att någon annan hade läst det.
Ja, ja, men så, precis så känner jag ofta om det är någon som skriver något negativt om en, att jag kommit fram till det, att det är inte att läsa det negativa om en själv som är det jobbigaste, utan tanken på att massa andra människor också läser det och kanske tänker, ja, men så är det, han är ju talanglös. Och jag minns en gång när jag bodde i Göteborg, alltså jättemånga år sedan, spela i ett band. Och så fanns det en sida på den tiden som hette dagensskiva.com eller .se eller något sånt. Det var ett forum där folk diskuterade musik. Och då var det någon som har skrivit ett långt inlägg om den här spelningen jag hade haft med det här bandet. Som bara handlade om hur fula...
Vilket det var. Band var det?
Ja, det var ett band som jag mer spelade med. Alltså jag var inte, det var inte ett band som jag var med i på det sättet, utan det var mer som ett soloprojekt som jag spelade saxofon med. En kille som kallar sig, eller han spelar ju fortfarande musik, Boy Omega. Eller Boy Omega. Han har gjort massor av skivor och sådär. Och vi spelade mycket i Tyskland och grejer. Men i alla fall då spelade jag liksom blås, framförallt saxofon i det där med det bandet. Ja. Och då hade någon... skrivit inlägg, han gick igenom oss i bandet,
hur, många
hur fula vi var, och så beskrev han varje medlem så, och sen har vi ju den, och då var det jag, var det typ saxofonisten som är lönnfet, skrev han, och någon var så här, han såg ut som en lastbilschaufför, om gitarristen och pianisten då, som var ju min gamla kompis Olis, var så här, han
såg ut som... Vad spelade du i bandet?
Jag spelade saxofon. Det var jag som var lönnfet då. Och sen så var det min kompis Olis som spelade piano. Han ser ut som han kommer från 8B Hammarkulleskolan. Och, så här. Och det minns jag att det var liksom så här... Det var ändå så att de som kommentarade... Jag undrar, var det så? Vad taskigt? Vad är det för vits med? Det var inte så att alla bara... Ja, jag var också där, för vad fula de var. Ändå så minns jag att det var som att liksom, jag kommer ihåg de där formuleringarna. Eller fortfarande kommer jag ihåg liksom. Nej, det var någonting att... Ja, jag vet inte.
Jo, ja, men sånt kan... Men samtidigt så är det här liksom... min image, eller vad man ska säga, det här att jag... försöker framställa mig själv som skamlös, som inte tycker något är pinsamt, och inte tar åt mig av någon kritik. Det är ju också någon slags försvarsmekanism. Nu låter det som klischéer inom populärpsykologi.
Ja, men det kan vi lugna oss.
Ja, nej, men jag tror det är det, för att liksom, ifall jag då ger intrycket av att inte tycka något är pinsamt, eller ta åt mig av någon kritik, eller liksom att jag upplevs som totalt skamlös, då känner jag att då har jag mer skydd, för att då tycker folk inte det är lönt att försöka gnugga in saker på mig, eller liksom rätas, eller försöka provocera mig, eller liksom hoppa på mig för de här grejerna, för de tänker, det är inte lönt, han är totalt skamlös, han bryr sig inte om våra kommentarer.
Ja.
Och så, om man gör ju det intrycket i omvärlden också, det där rinner av mig som vattnet på en gås.
Men det är inte så att det blir en motsatt effekt, att folk tänker att de kan säga vad som helst till dig, och så egentligen blir du jätteledsen då när du sitter hemma på kammaren på kvällen?
Nej, jag tycker det har funkat ganska bra. Alltså folk är inte så så taskiga mot mig online.
Nej.
Men jag är ganska mycket så att ifall jag får en kommentar som jag tycker är pinsam eller något sånt, på, så raderar jag den liksom på Instagram eller YouTube eller Twitter eller så. Eller jag vet inte om man kan radera på Twitter, men det gör jag, för då vill jag ju inte att folk ska se det här negativa, och att det då sätter, för det är ju ganska mycket så. Jag kommer ihåg att min storebrorsa har varit mycket sån som påverkades mycket av recensioner och kritik. Liksom.
Ja.
Vi kunde ha hört en, lyssna på en skiva som båda tyckte var bra. Och sen läste han någon recension och sa, nej, jag vill inte höra den här killen prata om sex, det var äckligt. Och sen liksom upprepar han det. Liksom, nej, jag tycker väl det är bara äckligt när han pratar om sex. Och då märkte jag att han tyckte det var bra innan man läste den här recensionen. Och jag har märkt att ganska många funkar så. De läser någonting och tar till sig den åsikten och börjar tycka sig själva. Så jag tror det finns en poäng i att inte... men en poäng med att radera negativa kommentarer. Om man inte vill att andra ska få för sig samma sak.
Ja, jag fattar. Ja,
men det är ju också, också ett vågspel. Man vill ju inte vara totalt Kim Jong-un eller Trump eller sådär. Nu går det ju kanske inte att dölja allting negativt. Men det känns som det, man blir också kanske en person som inte lever i verkligheten på samma sätt då.
Nej, alltså förr hade jag ju en spalt där jag skrev liksom så här, nästan satir eller så, skämtsamt om vad som hade hänt i veckan. Och då hände det att folk på Twitter liksom tog illa upp och skrev liksom, blev jättekränkta över något jag hade skrivit. För att de tyckte att det var skämt eller så. Och då hände det att jag brukade retweeta folks kritik.
Ja, det har jag gjort
för att verka som att jag, jag är så obrydd att jag till och med skickar vidare. Liksom.
Det tricket har jag gjort också.
Men jag vet inte om det
är... Ja, fast ibland så är det väl saker som...
Jag skulle inte göra det om jag tyckte, och... jag skulle inte göra det om jag tyckte att de hade verkligen satt dit mig.
Nej.
Att de så här satt så... fingret på något som var en riktig svaghet liksom.
För ibland kan det ju vara ibland kan det vara så att en negativ kommentar bara är rolig. Alltså om någon skulle skriva så här: du är ju helt sjuk i huvudet, som en kommentar på något av mina skämt, då är det inte så att jag börja tänka, åh nej, jag vill inte att folk ska tro att jag är sjuk i huvudet. Tvärtom, jag vill ju att folk ska tycka att min humor är sjuk i huvudet. Liksom. Nu är det en väldigt mild förolämpning. Men det hade jag absolut kunnat retweeta och det hade jag inte blivit arg för.
Men kom vi fram till någon kärna egentligen, vad det var i det som skapade skam hos dig? Är det några särskilda grejer liksom?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, jag hittar ingen röd tråd i vad som nog bara att, alltså, så att jag har låg smärttröskel för det. Mm. Ungefär som någon som är väldigt ömhudad liksom.
Ja.
Då kvittar de om det är en slägga eller en nålstick eller blir påkörd av en cykel. Liksom, att många olika saker gör ont. Jag tror inte det. Jag har aldrig liksom blivit analyserad av något proffs. Sådär, så att jag kan inte, jag vet, det kan vara sånt man kan lära sig om sig själv om man skulle gå i terapi.
Har du aldrig gått i terapi?
Nej. Har du det?
Ja.
Ja, det har du.
Flera gånger.
Alltså, två gånger?
Flera gånger. Eller jag har gått åtminstone tre olika.
Mm. Är det sånt man får lära sig då? Man får hitta röda trådar i sånt som framkallar skuld och skam.
Nej, ja, alltså jag är mest gått i sån här KBT och det är ju ganska lösningsinriktat. Så det är kanske inte något syfte, men det brukar ofta vara mer snarare som en konsekvens att man får syn på så här olika tankemönster som man har eller så att det kanske kan komma, men det är inte något som man kanske aktivt jobbar med.
Nej, men jag skulle säga fåfänga, att göra folk besvikna. Vad var det mer jag tog upp innan, att jag skryter. Det är de jag kommer på spontant. Och att vara naken. Helt naken då. Bara överkropp och sånt tror jag, men jag får skam ifall jag liksom råkar visa kuken för någon eller så. Alltså typ om vi låter säga nu att jag har öppet fönster och jag går ut efter duschen och jag säger oj, jag har inte dragit för patienterna. Mina grannar har sett mig naken. Det tycker jag är pinsamt.
Ja, men det skulle jag också tycka är pinsamt, men inte för att, alltså inte för att just att de sett mig, utan mer bara för att det är en pinsam situation. Alltså men ja, hur är ett omklädningsrum då? Tycker du det är jobbigt då?
Jag vill inte heller att folk ska kolla på min kuk i omklädningsrum. Hur är du med det? För det kändes ju som att det är en generationsfråga också, att vissa är så här väldigt öppna med att visa sig naken. Liksom. Alltså så här 70-tals hippie-grejen och liksom hela den andan, att nakenhet är något naturligt och sådär.
Just det, jag tror att jag är relativt obrydd numera, men det är något som har kommit med åldern. Alltså, när jag var yngre var jag nog väldigt liksom, självmedveten.
Men är du sån som går runt naken inför din flickvän, alltså helt naken utan att känna någon skam?
Ja, det skulle jag nog göra i teorin. Fast i praktiken så bor ju både jag och min tjej på nedre botten. Så ja, om man gör det så inte. Ser grannarna det.
Även men ni har inte rullgardiner?
Jo, visst. Nej, men det händer väl. Det
är att inga... ni går runt nakna helt.
Alltså inte går, som sagt. Då,
ja,
då
jag tänker man... att vissa har den här avslappnade att man kan gå runt helnaken. Eller det är väl också så att alltså i ett sexuellt sammanhang.
Ja. Nej, men typ som igår kväll så låg jag och läste i badet. Och då kommer hon in och ska prata med mig och så ligger jag där. Det är ju liksom, tycker jag inte är jobbigt.
Oh, det hade jag tyckt var fruktansvärt.
Har du?
Ja.
Varför det?
Ja, men jag tänker att... att kuken ser så äcklig ut när den ligger där slak och flyter lite halvt i badet. Att det är så avtändande. Att hon, jag vill inte att min flickvän ska se, ha den här bilden. Och liksom att hon kanske i förlängningen blir mindre attraherad av mig. För att hon liksom har den här bilden.
Så försöker du att din flickvän bara ska se dig naken i samband med sex?
Helst ja. Det är mitt önskemål jag har i alla fall.
Okej. Okay. Nej, så jobbar inte jag alls.
Jag kanske liksom har lyckats dölja min skam bättre än du har, men det känns ju efter det här samtalet känns som att jag
du har närmare
till skammen än du har.
Ja, det är lustigt att jag tänkte verkligen att du kanske inte kände så mycket skam.
Nej, det tror jag inte min syrra heller. Och då har vi ändå bott under samma tak väldigt länge, över 10 år i alla fall.
Men för min, nu lyfter du fram där att det kunde finnas positiva aspekter och så är det kanske, men min spontana tanke var ju annars att det är lite underskattat det där med att vara skam, alltså säger man att någon är skamlös så låter det ju rätt negativt tycker jag, men egentligen så...
Alltså, det låter ju ball, relativt coolt också.
Ja, okej, okay, ja men lite kanske, men jag tänker om man till exempel kan känna skuld men inte så mycket skam så skulle det förmodligen vara liksom rätt bra.
Jo, men så är det ju som det vi snackade om tidigare, att göra slut med någon.
Ja.
Då kan jag ju känna en extremt stor skuld, men där känner jag inte så stor skam.
Nej.
För det är inte så pinsamt. Jag känner snarare skam känner jag när jag blir dumpad.
Ja.
Då känner jag skamkänn. Det är som att få en negativ recension.
Ja.
Men jag känner ju ingen skuld då. Där har vi ett exempel på skillnaden. Men jag tänkte på det här med självbiografiska serier och sånt. Som jag både gillar att läsa och har gjort mycket. Där handlar det ju ganska mycket om att lämna ut sig själv.
Mm.
Lämna ut pinsamma detaljer och pinsamma saker i sitt liv. Och det är ofta det som jag tycker blir starkast när man läser om eller hör om eller sådär. Och det är en tröskel jag måste gå över när jag då avslöjar pinsamma saker om mig själv.
Mm.
Men det är också just det här kontrollerade situationen så att säga. Att jag liksom verkligen får bestämma då, okej, vill jag berätta det här? Då berättar jag det i det här sammanhanget, mitt sätt. Nu, jag kanske inte ens behöver vara med när folk läser det. Jag vill liksom, när någon jag känner liksom tar upp en självbiografisk serie jag har gjort, då vill jag inte vara i rummet när de läser det.
Nej, nej.
För det tycker jag är pinsamt. Mm. Liksom. Men, och jag vill ju helst inte att folk som, alltså så här, mina föräldrar eller partner eller syskon och så här, jag vill egentligen inte att de ska läsa mina grejer.
Nej.
Alltså det här, när jag jobbar i den här bekännelse genren.
Mm.
Men jag tycker det är roligt. Jag älskar att läsa liksom Joe Matt eller Robert Crumb eller någon som avslöjar pinsamma detaljer, och jag gillar ju själv att göra det och tänka på att folk tycker det är roligt att läsa och att liksom folk som inte känner mig läser det och får någonting ut av det.
Mm.
Hur har du varit i ditt skapande?
Nej, men det var lite det jag var ute efter med den här frågan, för jag känner att jag både privat och i saker jag skriver brukar vara ganska bjussig och självutlämnande. Mm. Och då brukar jag känna att man mest har att vinna på det. Men ja, det händer ju att folk på något sätt vänder emot den på något sätt, tycker jag.
Mm,
att man berätta saker om sig själv som plötsligt någon sen gör sig rolig över eller något sånt. Ja. Eller att...
Jo, det är väl lite som så här, det är okej om jag gör mig rolig över det här, ja, pinsamma för mig, men det är inte okej om du gör det. Ja. Det är kanske lite som N-ordet eller sådär i rapplåten.
Ja, men lite så. Alltså, apropå det här med recensioner så fick jag en recension av min bok, den här senaste boken då, som handlar om utbrändhet, anonyma prestationister. Så fick jag en recension av Linda Skugge i Aftonbladet. Ja. Och det var egentligen en väldigt positiv recension, eller så, själva för boken. Det var till och med så att vi kommer citera den nu på pocketutgåvan. Sådär. Men, och det var liksom, andan var typ att hon gillade boken men ogillade mig. Ungefär. Alltså det handlade mycket om att hon tyckte typ att det här med utbrändighet är väl inte så jävla farligt. Och att jag...
Hade hon varit det själv?
Nej, hon hade haft, har tydligen någon annan typ av, som jag inte riktigt förstår vad det är, men någon typ av medicinskt åkomma som på något sätt är kopplat till stress, som är mycket värre då, tycker hon. Det var ungefär ingången i texten. Men i alla fall, då så skrev hon... För jag har ju då i den här boken, för den, du har ju läst den, men lyssnarna... Tack. Men för lyssnarna som
och
inte...
Och jag gillar dig också som person.
men för lyssnarna som inte har läst den då, så försöker jag liksom... Jag berättar ju så, men hur, varför det har blivit så här, och så försöker jag återberätta lite om mitt liv och så. Mm. Och då har jag ju just skrivit om det här med att jag tycker att jag är lite självupptagen och söker bekräftelse och så. Mm. Och snarare tycker jag liksom överdrivit det lite för komisk effekt, typ sådär. Att jag liksom nästan jobbar med mig själv lite som en karaktär, och som är väl ganska liksom så, vill ha bekräftelse hela tiden liksom. Så jag tycker att jag skojar ganska mycket om det i boken.
Ja, du tar upp lite sådana här barndomsminnen när du uppträder inför klassen.
Och ja, precis, sådana grejer. Men då så gjorde hon i sin recension så här att hon bara skrev typ så, ja men han söker olika svar på varför det gått så. Men för läsaren blir det pinsamt tydligt ganska tidigt vad hans verkliga problem är. Att han är så himla självupptagen. Och så citerar hon till och med en grej som jag skriver. På ett ställe i boken så skriver jag någonting om att jag har fått prata med så många olika psykologer och berätta samma sak. Så skriver jag så här. Det är tur att Adam Svanell är ett av mina favoritsamtalsämnen. Och då skriver han, så skriver han gravallvarligt. Och så kommenterar hon, blä! För att jag så. Så det var ett sånt tydligt exempel på för mig, så hur någon kunde ta min självironi och förvränga den och använda den för att
men
liksom håna mig.
Men antingen spelar han ju korkad eller så är han ju dum i huvudet.
Ja, alltså, jag vet faktiskt inte om det. Det verkar ju konstigt att man inte uppfattar, alltså man måste vara oerhört dålig på att läsa om man inte uppfattar de nyanserna.
Ja, men, verkligen. Alltså,
men det kan ju också vara så att det är bara att hon har börjat läsa och fått den tanken, han är självupptagen. Och sen har hon insett efterhand att jag också är medveten om det, men då har hon bestämt sig för att hon vill bygga upp sin text så. Eller, nej, jag har ingen aning. Men det är ju lite där, finns alltid den här faran när man liksom...
Jo, absolut. Jo, men ibland så är det ju så att folk använder det emot mig liksom, eller så här, när jag har sagt något pinsamt. Men jag gjorde en skiva som hette Att leva med skammen.
Just det.
Och det var egentligen alltså titeln kom till egentligen när... Då var det bara jag och vår gemensamma kompis Stina Lövgren som hade varit och handlat. Eller vi skulle hem till henne och hon köpte liksom en stor bal toalettpapper. Och gick den inte ner i hennes påse. Så kan du bära den? Så då fick jag liksom bära en stor bal toalettpapper offentligt. Och då sa jag väl på skoj så här, ja jag får väl helt enkelt leva med skammen.
Ja.
Och då så sa hon att det borde du kalla din skiva för. Då hade jag diskuterat så här, men jag ska släppa en soloskiva nu. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den för. Så tyckte jag, det är en rätt bra titel. Och sen också att jag kände att på den skivan så var det så här lite självutlämnande texter här och där som var rätt pinsamma att släppa. Men jag kände att det är ändå värt det. Jag väljer liksom att leva med skammen. Men man kan ju undvika att bjuda på sig själv eller lämna ut sig själv. Eller så kan man göra det och leva med skammen.
Men jag gillar det exemplet med att köpa väldigt mycket toapapper, för det är ju sånt som man känner typ lite skam på riktigt.
Ja, att gå med en stor bal toalettpapper offentligt, det är ju lite pinsamt. Ja. Det är ju sån klassisk grej, det är så här liksom, men det är ju, för att inte tala om att man har varit på toaletten och att det luktar äckligt.
Ja.
Det är ju fruktansvärda skamkänslor skulle jag känna om ifall exempelvis min flickvän går in på toaletten när det luktar bajs där.
Ja.
Det är ju naturligt och det är som så här, men jävlar vad jag skäms för det.
Ja. Jag hade faktiskt en upplevelse igår om apropå det här med toapappret.
Mm.
Som var så att jag gick och handlade. Och så hade jag med mig en så här tygpåse då. Som jag skulle lägga ner matvarorna i. Men jag köpte så mycket så allt fick inte plats. Mm. Så då tog jag liksom, la ner alla grejer utom hushållspappret som jag hade köpt, och så tog jag det under armen.
Mm.
Och sen efter jag hade handlat, då skulle jag gå in på bageriet som ligger där vid mig.
Mm.
Och köpa bröd.
Mm.
Men då är det lite så, det bageriet, så är det som att de som, jag är där ganska ofta, så de som jobbar där, de är lite så, nej men hej hej, liksom. Mm. Och dessutom är de typ så här, jag vet inte, det är väl något som är typ så här, tjejer i 25-årsåldern. Jag kanske inte har blivit med om det var en gammal farbror som var 80 år eller något. Men så, då kom jag på mig själv, tyckte det var pinsamt att gå med den där hushållsrullen.
För att de trodde att det var toalettpapper.
Då kommer jag tro att det är toapapper. Så slutade med att jag packade om. Jag packade om påsen så jag fick ner toapappret och tog några andra grejer i armen. Bara för att slippa bli sedd med det här hushållsrullen.
Det är roligt. De kan väl tro att det är toalettpapper. Det är mer pinsamt att inte använda toalettpapper.
Det är sant.
Eller att de kan tro att han torkar sig med hushållspapper i röven.
Precis.
Men det kommer på en annan grej som jag skäms väldigt mycket över också. Det är hur dålig vegan jag är. Nej, men jag skäms över att jag äter kött ibland.
Mm.
Jag tycker det är moraliskt fel att göra det. Men jag gör det ändå. Liksom, jag bryter mot min egen moral. Men jag skäms över det. När jag gör det. Jag kommer ihåg en gång jag var på Hemköp.
Mm.
Och så hade jag då liksom lagt ner, hade jag med en varukorg och så gick jag bland färdigrätterna. Så var det så här, kolla in lite liksom. Ja, men, och då var det ju så också, jag väljer ju då färdigrätter som är under en viss kalorimängd.
Mm.
Den delen av förfängan har jag liksom jobbat, alltså innan, att jag försöker hålla vikten och sånt. Det är någonting jag skämts för väldigt mycket. Det har jag liksom försökt hålla hemligt under en stor del av mitt liv, tills liksom jag kände men det är ohållbart. Jag måste börja prata öppet om att jag bantar och försöker hålla vikten och sådär. För det nekade jag till en början. Men då så var det så här, jag kollade igenom färdigrätterna, jag brukar köpa nästan bara, eller mest vegetariska. Men sen var liksom någon av de sådana billiga märkena, tycker jag är lite, alltså de här Dafgårds och Findus, de här liksom boxarna, de känns lite mer pinsamma än om jag köper en Dr. Oetkers Quattro Formaggio pizza.
Mm.
Av någon anledning, det känns som, alltså så, det känns som så här pensionärsmat liksom.
Ja.
Men jag tycker vissa av dem är ganska goda ändå. Nu köper jag nästan
aldrig. Jag tycker hela grejen är obegriplig. Jag har inte ätit en färdig rätt. Senast jag åt den var när jag åt den hemma hos dig i samband med en poddinspelning för 4 år sedan kanske. Men det är ju ett sidospår.
Ja. Men just vissa, de här röda Finduskartongerna och de gula Dafgårds, de tycker jag är de som är mest pinsamma också av någon anledning. De är liksom, det är de som har lägst status, som en ex-flickvän till mig berättade.
Hon sa, det är väl lite klassfråga, inte det? Lite så klassförakt inbyggt i att det känns lite så.
Men ett ex som att liksom hade börjat jobba, som hade då färdrätter som lunchlåda, men så hade hon börjat tänka på det, att olika färdrätter hade olika status.
Ja
men att de här Findus och Dafgårds har lägst status, men
det är inte så mycket Stockholms innerstad att äta en Dafgårds liksom.
men då, och sen så var det så här, jag kollade igenom vilka som fanns, vilka som då hade rätt kalorimängd, Och så köpte jag jägarbiff i en sån här Dafgårdslada. Och så lade ner den i korgen och sen så, stötte jag på en bekant.
Mm.
En kille jag kände som bara gick... Jag kände inte honom så bra och så... vi bara småpratade lite och så tittade han ner i min varor. Och så sa han så här, alltså, det blev jägarbiff. Och då kände jag en otroligt stark skam. Verkligen så att, liksom, det hade varit naturligt för mig att dölja den med andra varor och avtal och sånt där. Så det är ju en annan... Och då är det ju mer... Ja, men att jag bryter mot min egen moral på något sätt som jag skäms för kanske. Eller det är väl, om man nu går med på premissen kött är mord, att man tycker det är lite pinsamt att man går med likdelar i varukorgen liksom.
Precis.
Men vi bör, den här vanliga delen av det här samtalet har vi cirka 5 minuter kvar på.
Precis.
Sen så har jag börjat med en, jag vet inte om det kan räknas som en ny grej, jag har börjat med det på senare tid i alla fall, att efter det vanliga poddavsnittet är klart så spelar vi in ett litet bonusavsnitt som är exklusivt för Patreons. Om man donerar en valfri summa per avsnitt så får man tillgång till massor av exklusiva avsnitt.
Ska vi ta de allra mest skamfyllda anekdoterna då?
Ja, man kan ju gå lite hårdare på grooven då. Eftersom det är bara 260 pers eller någonting som får höra det.
Ja, ja, ja.
Så då är det bara som...
Som en vanlig fest.
Ja, vanliga fester har ju oftast inte 260 pers. Jag ska bara tänka en lokal som tar... 260 pers om man kör stand-up eller något sånt där. Jag har inget bra exempel där heller. Om man, det finns inga medelstora lokaler i Stockholm eller i världen.
Nej. Men ska vi ägna de här sista minuterna åt uttrycket nu går skam på torra land?
Mm, det kan vi göra.
Jag har inget att säga om det. Jag tycker mest det är kul uttryck.
Absolut. Ja. Och som stupkomiker så har jag ju gått igenom alla såna uttryck man kan komma på.
För att du ska göra det här skämtet. Ja, det måste vara några i ett rum som kom på...
Ja, man bryter ju ner och försöker hitta ett skämt i det. Och det kan ju bli väldigt skoj. Men just du går skam på torra land tror jag aldrig har lyckats få till någonting på.
Nej, vad har du varit inne på för spår då?
Jag minns inte, alltså jag har skrivit alla 3000 skämt nu.
Ja.
Och det här var ju inte ens, jag är inte säker på att jag skrev någonting på det här. Nej. Det är nog mer en idé jag fick så. Nu går skam på torra land, vad kan man göra av det? Man tänker ju så här, ja, förmodligen är det för att det rimmar då liksom. Nu har jag skippat och sagt något roligt.
Ja, jag fattar.
Men det är ju också...
Kan det varit någonting att det var liksom väldigt dekadent och skamligt till sjöss? Liksom folk sen inne på torra land var de lite mer sedliga och mindre skamliga.
Nej, det tror jag inte. Jag tror nog snarare så att nu, alltså att ungefär som så här, stämningen gick att skära i med kniv eller med, att det var så här, nu är skam, den är så personifierad att den kan gå liksom, att det, den är uppe på
tårna,
tror jag, att det är något sånt. Men sen tror jag mest att det är att det rimmar. Men där kan vi också snacka om ganska mycket skamkänslor i att när det går dåligt som stupkomiker. Jag kände
just det. Det måste
eller, alltså även alltså det... när jag började rappa på svenska så tyckte jag det var väldigt pinsamt. Kände väldigt mycket skam när jag liksom sa att jag var rappare.
Ja.
Att jag rappar på svenska. Det, och jag kände samma sak när jag började med stand-up. Att bara säga så här, ja men jag kör stand-up. Jag håller på med stand-up. Jag är stupkomiker.
Ja.
Så pratade jag med en annan stupkomiker som började ungefär samtidigt som jag. Som heter Lisa Eriksson. Och hon sa så här, ja men det är pinsamt att säga att man är stand-up-komiker fram tills man blir framgångsrik.
Ja.
För då, för det var kanske samma sak då som rappare, att när man fick en viss framgång så var det inte lika pinsamt, men det är ju det är kanske inte så pinsamt för Damien Hirst att säga att han är konstnär. Men jag tycker det blir lite pinsamt om man träffar någon på en fest och de säger jag är konstnär,
ja,
eller jag är poet, eller jag är författare.
Jo, men absolut. Jag har börjat känna att det känns okej att säga att jag är författare nu, för jag har gett ut två böcker ändå, medverkat några till och sen skrivit en till som inte kommit ut. Och känns det ändå lite mer okej, men väldigt länge så tyckte jag också det är jätteanspråksfullt och löjligt. Liksom.
Jag skulle gissa på att det inte är det första du säger heller om någon, om du träffar någon på en
nej,
fest.
Nej, absolut inte. Det brukar jag inte säga det ärligt talat heller. Jag brukar säga att jag skriver böcker.
Ja.
Men jag tänkte på just själv, är det inte mer alltså själva på, om jag någonsin skulle få för mig idén att köra stand-up, så skulle det vara det som skulle göra att jag skulle tänka att jag skulle aldrig kunna göra det, för att jag skulle inte stå ut med skammen om man beror liksom bombar.
Nej, den är fruktansvärd. Ja. Alltså jag blev självmordsbenägen efter mitt första gig.
Ja.
För att det gick så dåligt. Och då ville jag inte att någon jag kände skulle se mig.
Ja.
Så jag hade inte sagt till någon jag kände att komma på mitt första gig då, som var på Bungee Comedy på Norra Brunn. Liksom, som var någon form av tävling för amatörer eller nybörjare eller debutanter. Och det gick jättedåligt, jag gick inte vidare liksom. Och det råkade vara en kille i publiken som jag var bekant med, som kom fram till mig och tittade på mig med en ganska så sorgsen min och frågade: kommer du att fortsätta? Och det gjorde inte min skam mindre. Och sen så var det så att jag... Maria då, som var tillsammans med under den perioden, jag ville inte att hon skulle se mig i början heller.
Nej.
För att jag tyckte det skulle vara så pinsamt att bomba inför henne. Då är det är lite som det här att okej, om det går dåligt, men att andra som jag känner och tycker om ser när det går dåligt, det är värre liksom, det är mer skam. Mm. Men så då väntade jag ganska länge tills jag kände mig mer trygg. Men nu hade det börjat gå rätt bra. Hon ville ju gärna se mig köra stand-up. Mm. Och så men nu får du se mig, nu kan du komma. Och då, när hon kom, så blev jag lite extra nervös.
Ja.
Och då gick det sämre, så då bombade jag ändå. Och det var också så här, precis i början, det var liksom min... Jag var nere i Malmö och körde på ett ställe som heter På besök. Och så... Så var det så, de hade en tema som var så här, på beställning, att publiken fick säga ett ämne eller skriva på en lapp, och så skulle man då, hade man en timme på sig att skriva material på det. Så jag var ju väldigt oerfaren då, och det var väl något av en bombning i mitt material då. Och sen så såg jag att mina plastsyrror satt i publiken, alltså min mammas sambos barn.
Ja.
Och bara fan också det. Och det är också så här, och så hörfils var jag hemma hos min mamma någon dag senare, så jag hörde att du hade kört stand-up. Ja, de Gregers dotter var där och såg det, så. Ja. Mm. Sen man fattar att hon hade sagt att det inte var bra. Det hörde man på det också, att du kände min smärta.
Ja, men jag vet, alltså, jag tackar ju nej till alla sådana här former av att vara med i sammanhang som har det minsta åt debatthållet.
Mm.
Dels för att jag inte gillar att debattera så mycket och inte tycker jag är så snabbtänkt, men också för att jag tycker det är så otroligt jobbigt om man hamnar i situationer där man känner sig liksom att man tappar ansiktet inför folk.
Det är att man förlorar debatten eller...
Ja, eller bara allmänt att man känner sig bortgjord eller man tappar såhär... Det är liksom, jag har ju vet någon gång när jag höll något så här, skulle hålla en sån samtal på typ ABF-huset om ska vi ha en litteraturkanon? Alltså verkligen sånt torrt sammanhang, och det var bara 50 pers kanske och så.
Mm.
Och jag skulle bara vara liksom moderator, det var ju så här typ Ebba Witt-Brattström och såna här personer som skulle debattera, så det var ju ett oerhört egentligen enkelt uppdrag.
Mm.
Men då skulle jag börja med att kanske prata i 5 minuter, så här, introducera ämnet och så.
Mm.
Och då så hade jag liksom skrivit lite manus då, det hade öppnat med ett skämt.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var väl något så torrt skämt som skulle gå hem på ABF-huset, tänkte jag. Och så börjar man säga det skämtet.
Det här går ju kanon.
Ja, men typ. Nej, men, och så öppnade man det skämtet. Och så var det liksom helt tyst. inte ens enda så här, rätt så här.
Ja, och, det var ju med om allt hela tiden som stöpkommer.
Men jag tyckte att det var så jobbigt. Så det var som att under de här minuterna jag hörde det här inledningen för att så började bara svetten bara forsa ner för hela pannan och hela ansiktet och allting. För att jag ville bara liksom fly. Ja, det var så... För man, du vet, när man står och pratar så här så känner man ju av att hur... även det är väl liksom stand-up life fast light när man pratar, ut och pratar, man känner av hur reagerar folk och så, men liksom inleder då känslan av att ingen reagerar alls, alla hatar den, då var det som att det var liksom en outhärdlig situation.
För säkert var det ju många som inte förstod att du skämtade, eller
ja, jag tror det, eller att de inte uppfattade,
eller att bara att de inte tyckte det var kul. Ja, men jo, men det kan ju vara den här sjunka genom jorden känslan eller så här, att man får en skruvad, bara att allt bara nästan snurra omkring när man känner. Jag tror det var ett tidigt avsnitt av Arkivsamtal, Hanna Fahl berättade om det var nog skunk eller något sånt där. Att hon pratade om att när hon fick reda på att det fanns ett sånt skript där folk kunde se hur många gånger man har varit inne på någon sida. Ja. Och då var det verkligen så här, hon kände hon sjönk genom jorden. För det var ju liksom, det var kanske någon sida hon varit inne på så här, 30 gånger om dagen i några månader i sträck liksom. Och med den känslan så säger vi hej då till gratisakarna. Varje vecka så släpper jag numera ett bonusavsnitt av Arkivsamtal som är exklusivt endast för Patreons av podden. Om du donerar en valfri summa per avsnitt så ligger det över 25 exklusiva avsnitt och väntar redan som du får tillgång till. Så det är klart värt det. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760 72 47 28. Det kan behövas. För det är ganska osäkert hur det blir med gig framöver. Den här informationen finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Adam Svanell.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.